Hej, jag heter William. Välkommen till 9NarTree-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken We Have Never Been Woke, The Cultural Contradictions of a New Elite av Musa Al-Gharbi är en sociologisk samtidsskildring som undersöker hur en nybildad elit, ofta kallad symboliska kapitalister, har kommit att dominera institutioner som universitet, medier, ideella organisationer och delar av kunskapsekonomin. Boken är inte en pamflett mot social rättvisa utan en analys av hur progressivt språk och antirasistiska ideal kan samexistera med ökande ojämlikhet. Gharbi försöker visa att många som identifierar sig med woke-värderingar faktiskt menar väl, men att deras sociala position och institutionella makt gör att deras handlingar ofta får andra effekter än de avser. Därför handlar boken lika mycket om klass, status och symboliskt inflytande som om identitetspolitik. Den riktar sig till läsare som vill förstå varför samtida kulturdebatter blir så laddade och varför goda intentioner inte automatiskt leder till jämlika resultat. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, symboliska kapitalister, den nya eliten i kunskapsekonomin. Bokens centrala sociologiska idé är att en ny elit har vuxit fram i yrken där man arbetar med ord, bilder, data och symboler snarare än direkt materiell produktion. Dit hör många inom akademi, journalistik, kultur, civilsamhälle och delar av finanssektorn. Musa Al-Gharbi menar att denna grupp inte bara har höga inkomster eller utbildningsnivå, utan framförallt särskild kulturell makt. Den sätter normer för vad som räknas som god smak, rätt språk och legitimt politiskt engagemang. Det viktiga är att denna elit ofta uppfattar sig själv som moraliskt progressiv, samtidigt som den drar nytta av strukturer som gynnar den själv. På så sätt blir boken en analys av klass utan att använda den gamla klassretoriken om fabriker och industri. Den visar istället hur status i moderna samhällen allt oftare skapas genom symbolisk kompetens och hur just den kompetensen kan göra ojämlikhet mer svår att se. För det andra, woke som hållning, inte som enkel ideologi. Gharbi behandlar woke som ett kluster av attityder och dispositioner, inte som en strikt avgränsad lära. Det handlar om ett moraliskt språkbruk där man betonar privilegier, bias, representation och gruppskillnader. Ofta i kombination med stark känslighet för kränkningar och maktordningar. Poängen är att denna hållning fungerar performativt. Den signalerar tillhörighet, moralisk medvetenhet och social position. Boken försöker därför inte bara fråga vad woke betyder i teorin, utan också vem som använder det och i vilket sammanhang. Det är en viktig skillnad eftersom många kulturkrigsböcker fastnar i att definiera termen för snävt eller avfärda den helt. Här används istället begreppet för att analysera ett socialt mönster. I svensk kontext kan det påminna om hur språkliga markörer i offentlig debatt ibland blir viktigare än faktisk politik. Gharbis metod gör att wokeness framstår mindre som en sammanhängande lära och mer som ett socialt språk för att skapa legitimitet och markera position. För det tredje, de stora wokeningarna och den historiska rytmen i moralisk förändring. En annan viktig del av boken är att den placerar den samtida woke-eran i ett längre historiskt mönster. Gharbi talar om flera tidigare awokenings, alltså perioder av snabb moralisk och kulturell omorientering, och jämför dem med den nuvarande utvecklingen. Syftet är inte att säga att historien upprepar sig exakt, utan att visa att värderingsskiften ofta följer vissa sociala och institutionella villkor. När nya eliter får ökade möjligheter att definiera vad som räknas som rättvisa kan språkbruk och normer förändras snabbt. Men dessa skiften leder inte alltid till tydliga materiella förbättringar för de grupper som sägs försvaras. Ibland slutar de i backlash, i institutionströtthet eller i att rörelsen institutionaliseras och tappar kraft. Detta historiska perspektiv gör boken mer än en dagsaktuell kommentar. Det försöker förklara varför vissa moraliska vågor uppstår, varför de får så starkt genomslag och varför de ofta lämnar efter sig en blandning av verklig förändring och fortsatt ojämlikhet. Det ger läsaren ett bredare raster för att förstå dagens politiska kultur. För det fjärde, hur progressivt språk kan dölja och förstärka ojämlikhet. Bokens mest kontroversiella argument är att social rättviseretorik ibland används för att legitimera elitens ställning snarare än för att minska avståndet mellan grupper. Al-Gharbi menar inte nödvändigtvis att människor ljuger eller är cyniska. Tvärtom framställs många som genuint övertygade om sina ideal. Problemet är att deras institutionella position gör att de lätt ser andras brister, men svårare att se sina egna fördelar. När fokus läggs på kulturell korrekthet, rätt språk och symbolisk inkludering kan den materiella ojämlikheten förbli intakt. I vissa fall kan den till och med öka eftersom kampen om moralisk status skymmer frågor om resurser, löner, makt och tillgång till institutioner. Boken kopplar också detta till backlash eftersom människor som upplever sig dömda eller föraktade av den nya eliten kan vända sig mot hela rättviserörelsen. Därför är boken inte bara en kritik av hyckleri utan en analys av hur goda intentioner och sociala belöningssystem kan dra åt olika håll. Det är kärnan i dess samhällskritik. Slutligen, analytisk jämlikhet och varför boken är mer diagnostiserande än lösningsorienterad. Garbi använder en metod som han kallar analytisk jämlikhet, vilket betyder att alla sociala grupper ska bedömas efter samma kriterier. Det gör att han undviker den vanliga dubbla standarden där vissa grupper antas vara genomgående goda och andra genomgående problematiska. Metoden hjälper honom att analysera både höger- och vänsterkritik utan att fastna i partipolitiska reflexer. Samtidigt gör den också att boken främst blir diagnostisk. Den kartlägger mönster, institutioner och instrument, men erbjuder inte ett fullständigt program för reform. Det är både en styrka och en begränsning. Styrkan ligger i att argumentet håller sig nära sociologisk analys och empiriska observationer, snarare än att bli moraliserande. Begränsningen är att läsare som söker tydliga lösningar kan uppleva att boken stannar vid problembeskrivning. Ändå är just detta en del av dess särart. Den vill få läsaren att förstå hur makt fungerar i samtida progressiva miljöer, inte bara hur man bör tycka. Det gör den användbar som intellektuellt verktyg för den som vill läsa kulturdebatten mer kritiskt och mindre automatiskt. Sammanfattningsvis, We Have Never Been Woke passar bäst för läsare som är intresserade av sociologi, politisk kultur, elitanalys och moderna konflikter om identitet och rättvisa. Den är särskilt värdefull för studenter, forskare, journalister, politiskt engagerade och andra som vill förstå varför progressivt språk ibland får motsatt effekt mot den jämlikhet det säger sig stödja. Boken ger inte bara en kritik av woke-kultur utan också ett sätt att se hur institutioner, status och symbolisk makt formar samtida debatter. Det som gör den särskilt intressant jämfört med många andra böcker i samma fält är att den inte nöjer sig med att anklaga motståndare eller försvara den egna sidan. Istället försöker den förklara varför välmenande människor i inflytelserika miljöer kan bidra till att reproducera ojämlikhet. Den kombinerar därför historiskt perspektiv, sociologisk metod och samtidsanalys på ett ovanligt konsekvent sätt. För den som vill förstå det amerikanska kulturkriget och samtidigt få begrepp för att tänka bredare om eliters roll i samhället är boken både utmanande och oanvändbar. Om du vill stödja Musa Al-Gharbi, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!